Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil. Välkommen, välkommen till Barnet går, din podd om föräldraskap och barns utveckling och allting däremellan. Jag heter Nina Campioni och ja, föräldraskap, ja, kul, men också svårt. Och det är inte utan att man ibland kan känna sig både maktlös och lite lost. Tur då att man inte är ensam i det här med att vara förälder. Det finns ju faktiskt några fler. Så låt oss dela med oss till varandra och stötta och finnas där. Spana till exempel in mammagruppen på Facebook för ett bra gäng stöttande föräldrar. Och nu ska vi möta en annan sådan, nämligen Lisa, som efter att hennes lilla bebis blivit några veckor kände inom sig att allt inte riktigt var som det skulle. Och trots läkares betryggande ord så sa magkänslan något helt annat. Hur är det att vara förälder till ett barn som behöver extra hjälp? Och hur är det att vara och ha syskon i den situationen? Det blir ett ständigt dåligt samvete av att inte räcka till. Och det ska vi prata massor om nu. Okej, Lisa, du hade en hyfsat normal, ska vi säga, inom situationstecken. Gillar inte egentligen ordet normal, men bara för att förklara läget. Graviditet och inga direkta misstankar fanns då på att någonting skulle vara out of the ordinary med ert barn. Hur gick dina tankar själv när du var gravid? Liksom, hade du några tankar på än det ena än det andra när det gäller just liksom fosterdiagnostik och ultraljud och sådana där grejer?
Jag hade jättemånga tankar. Och det här var ju min andra graviditet. Mm. Jag hade ett barn sedan tidigare som var ju liten. Han var strax över 1,5 år när vår dotter föddes. Så det var ju... Han tog mycket fokus under min graviditet. Men jag hade också ganska mycket, om man ska kalla det, katastroftankar.
Okej.
Och det hade jag även under min första graviditet. Men jag tycker att för den fysiska biten på båda mina graviditeter har varit relativt, inom situationstecken också där som du sa, enkel. Men däremot den mentala biten har jag tyckt var betydligt tuffare. Mycket tankar på vad som skulle kunna hända. Och framförallt under graviditeten att det kan hända saker med barnet i magen. Men även att det finns inga garantier för vad som kan hända efter att barnet är fött. Så att jag har då tampats ganska mycket med sådana tankar. Men har ju aldrig fått dem bekräftade. Jag har ju gått på några extra ultraljud och så för att jag har varit orolig. Okay. Men allting har ju sett bra ut under tiden. Så det har inte funnits någon direkt liksom, anledning till min oro.
Just det.
Men jag tror inte att jag vill inte ensam om det, att gå och tänka på sådana saker. Nej, så det är väl verkligen inget unikt i sig. Men det, jag tycker det tog väldigt mycket plats under båda mina graviditeter, den oron. Och sen så har man liksom, man bygger upp de här milstolparna för sig själv på något vis. Att bara barnet kommer så kommer allting kännas bra och då har jag någonstans kontroll över situationen och sådär. Men så är ju inte alltid riktigt fallet heller i verkligheten. Oron finns ju allra högsta grad kvar efter att barnet
den minskar inte direkt, nej.
Nej, precis. Snarare tvärtom kanske.
Exakt. Nej, men okej. Men ni blev två barnsföräldrar, hade fått er dotter. Vad hände sen?
Jo, men det som hände var, det var en hyfsat okomplicerad förlossning. Jag hade haft en ganska tuff förlossning med mitt första barn och så gick det så betydligt mycket lättare med mitt andra och var otroligt tacksam för det. Och allting såg jättebra ut. Det var liksom ingenting som var utmärkande överhuvudtaget. Utan vi fick åka hem som vanligt efter vi stannade väl en natt där på BB och sen så fick vi komma hem. Och sen så var väl Carla, vår dotter, ungefär 2 månader tror jag när jag började upptäcka att hon hade ryckningar på ett sätt som jag inte som jag blev lite fundersam kring vad det kunde vara.
Okej.
Då mitt första steg så pratade jag med BVC då om det och hon, vår BVC-sköterska, konstaterade väl att det var inget konstigt utan det var förmodligen såna liksom spädbarnsryckningar som små barn
just det,
har.
Som alla barn
som,
har. Liksom.
Ja, och det känner man ju igen om man har haft ett litet barn. Att de har ju de här reflexerna och det armar och ben far ut lite så till synes okontrollerat. Men jag hade ju också haft en bebis ganska nyligen innan och hade också många i min närhet som var i samma stadie eller vad man ska säga. Och jag tyckte att det här kändes annorlunda mot hur jag upplevde att det hade varit tidigare med de här ryckningarna.
Exakt, en mamma vet ju också. Ja. Alltså det där är ju lite så här, ingen shade på liksom BVC-personal, men jag kan ofta känna det att liksom en mamma har också ganska mycket intuition och känner sitt barn på ett helt annat sätt. Så det är värt att liksom faktiskt lyssna in och sådär. I de allra flesta fall så finns ju en oro där som är ganska befogad skulle jag säga.
Jag tror också verkligen det har varit jättedrivande i den här processen kring vår dotter att lyssna till magkänslan. För det är inte så att göra det alla gånger. Men just det här fallet har det varit egentligen hela anledningen till att vi faktiskt fick en diagnos på henne. För att hon hade de här ryckningarna och vi fick träffa en neurolog också när hon var ungefär ett halvår.
Okej, för att fråga, vad krävdes för att ni skulle komma så långt då? Liksom, om det nu i första läget inte riktigt lyssnades på, så att säga.
Nej, det var också att jag låg på BVC och
okay.
Sa, för det var ju svårt också att framkalla det här. Det var ingenting som de kunde se, utan det kom ju de ryckningarna kom ju inte på beställning, så att säga. Så att, då fick vi till slut på BVCs inrådan, alltså gå till en neurolog, barnneurolog. Och då hade jag också filmat vår dotter när hon hade de här ryckningarna. Och hon fick träffa neurologen och de tittade på filmen. Och så sa hon, bekräftade hon vad BVC-sköterskan hade sagt. Att det är vanliga spädbarnsryckningar. Så att du behöver inte vara orolig. För de här, det som hade hänt var att de här ryckningarna kom i stort sett alltid i samband med att hon skulle somna. Och så, det är väldigt vanligt att de rycker till när de ska somna och sådär. Och allt det här stämmer ju. Så att jag ingen skugga liksom ska falla på dem heller. För i det här läget, i det skedet så tror jag att det är väldigt svårt att se att det var på något annat sätt. Men sen så dröjde det bara några veckor, så började hon få betydligt större kramper. Och även när hon var inte sovande eller på väg att somna, utan även när hon var vaken. Och då blev jag orolig igen, eller fortsatt, eller vad man ska säga. Och så tog jag kontakt med den här neurologen en gång till och sa att jag tycker att det känns... jag skulle vilja kolla igen, för att det känns inte så särskilt bra. Nu har hon börjat få ryckningar på dagtid och sådär. Och jag kom ju till en telefonsvarare, men så hade hon lyssnat på det här, hört av sig till mig också. Jag har spelat in på min telefonsvarare då och sa att jag tror att jag hade fel. Du behöver åka med henne till akuten så fort du kan.
Oj.
Och då stod jag i en lekpark med min son som jag hade hämtat från förskolan och försökte liksom upprätthålla någon form av... försökte vara lite stabil inför honom. Försökte få tag på det barnens papp, så att han kunde komma hem, ta våran son, och så fick jag åka till akuten då med Carla. Och då så gjorde de en ganska grundlig undersökning på henne och konstaterade att det var läge att göra en EEG-undersökning. För att mäta hennes hjärnaktivitet då. Och egentligen i det läget tror jag för att utesluta att det var epilepsi. Så vi fick göra en remiss till det, och så fick vi göra den här EEG:n. Och då var hon 7 månader.
Shit, hur mår du i allt det där liksom?
I det här läget så var jag jätte... liksom, både väldigt fokuserad på att få svar. Det var på något vis ett så konstant liksom adrenalinpåslag på något vis. Att, jag vill bara veta vad det är. Liksom. Och samtidigt, apropå de här katastroftankarna jag hade under graviditeten, så de blev ju inte liksom lindrigare, utan jag katastrofgooglade jättemycket. Hon hade ju alla möjliga olika sjukdomar och syndrom under den här perioden förstås. Det var hemskt, och det är svårt att liksom svårt att också när man har ett annat litet barn som behöver en så mycket, och så är man jätteorolig för ett av barnen, så är det är svårt att uppbåda energi, och det är svårt att liksom vara närvarande, tycker jag.
Såklart.
Men vi fick i alla fall då svar på det här EEG testet att det var epilepsi då som Carla hade eller har. Och när det beskedet lämnades så var det av en läkare och en sköterska på neurologen, och de för mig brast det ju förstås, alltså, ja, det var ändå, jag hade ändå letat efter någon typ av förklaring, men det var ändå någonstans så finns det ju ändå ett, liksom, i bakhuvudet ett, en känsla av hopp, liksom, att det ska inte vara någonting inom situationstecken så, men det var det, och de var väldigt positiva och sa att det vad det verkar, vad det ser ut som är en lindrig variant av barnepilepsi som med största sannolikhet kommer växa bort, och att det är en jättevanlig diagnos bland barn i Sverige, så är det tydligen då den tredje vanligaste diagnosen i svenska skolor, så att det finns alltså alla möjligheter för henne att att ha ett välfungerande liv och liksom med rätt mediciner och så. Och förmodligen kommer det växa bort. Så att det var ändå någonstans ett tryggande besked under omständigheterna. Och sen så fick ju hon då ett team på SÖS, som Södersjukhuset i Stockholm, som var ett neuroteam då, som var tillägnat henne och som vi fick träffa regelbundet. Där de gjorde uppföljningar på hennes utveckling, och vi har även gjort en magnetröntgenundersökning på hennes hjärna, som inte visade några, för de ville också kolla så att det inte var några någon skada som var påverkad av till exempel under förlossningen eller sådär. Men det var ingen hjärnskada som var orsaken. Utan, och då blev det ytterligare en så bekräftelse på att det här var en lindrig variant då, att man har epilepsin. Så det var där och då, så var allting på papper väldigt liksom positivt, eller vad man ska säga. Och hennes läkare var jätteoptimistisk, och alla besöken där var liksom, känslan efteråt var både så att det här kommer ju bli bra, men också en känsla av att så här, det är någonting som inte stämmer. Apropå det där du sa med magkänslan, så, så jag hade jättesvårt att helt och hållet lita på det de sa. Och också när man liksom hela tiden tror någonting annat än det de då läkarna säger, och så är det inte heller helt och hållet. Det är inte odelat positivt att gå ifrån ett möte och känna en känsla av att inte kanske ha fått sin oro bekräftad, eller vad man ska säga. Jag tror också, är jag helt galen som går och tänker på det här? Så, jag borde bara släppa det. Det är de som är proffsen. Jag borde bara lyssna på.
Det är det där som är så fruktansvärt svårt. Att det är de som har kunskapen och proffsen och har liksom maktpositionen. Och vi då, liksom vanliga personer, har liksom sin magkänsla. Och då är det så jävla svårt att bara säga, även fast man ju oftast har lärt sig att magkänslan ju trumfar ganska mycket, så är det ändå inte vetenskapligt. Det är ju så här sjukt svårt att komma med den. Men jag har en känsla av att, bara, men okej, då så. Alltså det är ju jättesvårt. Så det är ju så otroligt tuff position som förälder i det läget.
Det är verkligen, man känner sig stundtals maktlös ju. Och jag vet, jag ringde, du vet, så fort jag hörde. Man hör ju också de tentaklerna ute på något vis, att hela tiden tog in så mycket liksom av andras föräldrars berättelser om sina barn. Och så fort jag hörde om någon diagnos eller syndrom, så var jag helt övertygad om att det var det som vår dotter hade. Och det ringde liksom SÖS stup i kvarten och så. Nu vet jag
vad det är. Igen.
men till slut så fick jag på något vis jag kände att jag måste göra någonting ändå åt den här känslan av att jag inte riktigt tror på det som sägs. Och då kontaktade jag en professor i barnepilepsi som jobbar på Karolinska. Som, alltså våran Karlas neurolog som har följt henne är ju en allmän neurolog. Så att, och superkompetent, men har ju ingen direkt kunskap om just epilepsi. Och epilepsi är ju ett så otroligt brett liksom, område. Och det är ju väldigt snårigt. Så att, då fick jag kontakt med den här professorn på Karolinska som är dedikerad liksom, barnepilepsi. Och har forskat på det, just det området. Och han är superbokad och till slut efter lite tjat klämde in oss liksom på någon sån 20 minuters slott mellan två andra möten. Och så fick han träffa oss och Karla och sa ganska direkt efter att han hade läst hennes journal och träffade oss och henne och sa att jag tror att ni har rätt. Jag tror att hennes epilepsi inte är huvuddiagnos utan ett symptom på någonting annat, något bakomliggande. Wow. Så att,
hur var den känslan att få det här bekräftat?
Ja, alltså, vet du, det var jätteskönt. Alltså, det var så otroligt lättande att någon bara såg det vi såg, eller jag såg framförallt. Och lyssnade på det och hade också tagit sig tid till att sätta sig in i och inte bara sa det vi ville höra hela tiden. För att,
just det.
Det var ju, tyckte jag, lite problematiskt att alla i sjukvården sa att det kommer bli bra, det kommer bli bra, hon kommer komma i kapp. Och så här, men vad betyder bra? Liksom? Och vad är att komma i kapp, alltså att vara utvecklingsmässigt i samma liksom nivå som sina jämnåriga, är det hela liksom målet med det här, eller vad ska jag, du vet, man börjar fundera så mycket kring det, är det som är att det är bra?
Exakt.
Jag vill ju att det ska bli så bra som möjligt för vårt barn, oavsett liksom, var hon befinner sig på något typ av utvecklingssteg, eller vad man ska säga, att det blir så snävt sätt att se på ett liksom, ja, ett bra liv eller vad man ska säga. Ja, men och han då sa att vi behöver göra en genundersökning för att ta reda på vad det kan vara. Och det är från vårt perspektiv jätteenkelt prov. Det är ju bara ett liksom, Karlas pappa och jag fick ju göra då ett blodprov och även Karla. Och sen så för att se om vi har någonting som liksom genetiskt har orsakat det här då. Vi fick svar att det är en genavvikelse hos Karla, men det är en så kallad ny mutation, så den finns inte, vi är inte liksom bärare av den som föräldrar, utan det är om hon skulle kunna få barn i framtiden så skulle hennes barn ha risk för att få det.
Men okay, så det är någonting som har hänt i henne? Liksom, så jäkligt intressant.
Ja, och det finns så himla mycket. Alltså, det finns ju så många gener. Man har ju så många gener i sin kropp. Och, liksom det, och små byggstenar också. Så är det någonting som är lite då, avvikande på någon av dem. Så det finns inget. Den är jätteovanlig. Vi fick också reda på då att hon är ju en av 10 i världen som har den här avvikelsen, så den finns inget namn
helt
på den.
Helt otroligt.
Det var ju...
Gud, men alltså, hur var det då? Liksom så här, att den är så pass ovanlig, att det innebär ju också att det inte finns så jättemycket kunskap, gissar jag, om det. Och även inte så många dela era erfarenheter med. Alltså, att liksom, för annars kan man ju så här... Ja, Facebookgrupper, eller man kan hitta styrka i varandra. Liksom. Men herregud, 1 av 10 i världen. Ja.
Nej, hon är precis. Det? Nej, men det var ju, det här fick vi reda på, det nästan ett år sedan. Nu, Karla har precis fyllt 3. Det här var i november förra året som vi fick det här beskedet. Så då har det också gått, alltså, från att hon var 2 månader och fick sin första epilepsianfall, som vi har förstått nu efterhand att det var, så har det ju dröjt, från vårt perspektiv har det ju dröjt lång tid. Men vi förstår ju, har ju också förstått att det ändå är, hon var... Ja, drygt 2 år när hon fick den här diagnosen då. Och att det ändå i relation till vad det skulle kunna hur en utredningsprocess skulle kunna se ut, så är det ändå ganska tidigt. Nej, men det var förstås, jag var jättenervös inför det mötet. Som sagt, den här läkaren som vi tidigare fått 20 minuter av inpressat mellan olika möten fick vi nu 2 timmar hade han avsatt för oss. Mm. Och för mig var det en signal att det är någonting som är otroligt viktigt att prata om. Så att jag var jättenervös inför det här mötet och fick nästan liksom panik och ångest av tanken på att gå dit och ville bara liksom fly. Men sen så, när vi väl satt i det här rummet och han berättade, och han var väldigt saklig och liksom informativ, och det var mycket av det vi hade saknat under den här processen, att faktiskt få som en svar på saker och inte bara tröst eller vad man ska säga. Och,
just det.
Jag tyckte att det var, jag kände i rummet där när vi satt att det var ju, alltså mina axlar sjönk liksom. Jag hade haft en sån anspänning och mycket oro, så mycket, det var så mycket som var ovisst, och så plötsligt så fick vi liksom veta vad det var som hade orsakat den här oron så länge liksom. För mig var det jättemycket en lättnad. Mm. Och många av de reaktionerna vi fick när vi berättade om det här var ju att oj, vilket tufft besked och sorgligt och liksom så. Och det är klart att det kan till viss del kännas så, men för mig var det liksom jobbigare och sorgligare liksom att inte veta.
Att inte veta, ja.
Och det var, min mamma sa, det tyckte du var fint, och sa hon så här att hon bara, ja, nej, och det är ju som att, i och med att Carla har ju haft de här, så länge hon har haft en genuppsättning, så har hon ju haft den här avvikelsen. Så det är ingenting, bara för att vi får reda på det plötsligt, så är ju inte det någonting som, det är ingenting som har hänt. Det är ingen olycka eller en sjukdom som plötsligt drabbar henne, bara för att vi får reda på det, utan hon har ju haft den hela tiden. Så då sa, vet du, min mamma sa att ja, det är som att Carla har gått och burit på en liten hemlighet hela tiden, och sen nu så har ni fått ta del av den. Och det var ju lite så. Det var ju lite så det var liksom, att nu fick vi veta lite mer om henne och kan liksom då ge henne lite mer förutsättningar och stöd så där. Det är också det som är skönt med att få en diagnos, att man faktiskt får ta del av ett,
alltså, verkligen.
En stödinstans som man absolut inte har tillgång till innan. Så det var,
och bara det som du säger, att man vet vad någonting är, att det, då kan man ju plötsligt göra upp liksom lite plan för saker och ting, och hur ska vi tackla det här och si och så liksom, och hur hanterar vi det? Det måste ju vara en sån skillnad.
Ja, och det är precis som du säger, det finns inte så mycket, det finns inte, det är en ny diagnos också, förmodligen så kommer det finnas fler fall efterhand, men det första fallet upptäcktes då 2015, så att det är ju också nytt, så därför vet man ju, ja, av den anledningen vet man inte heller så mycket. Men så, och det känns ju, har ju känts lite jobbigt stundtals att inte, som du säger, ha kunna prata med några i liknande situation och så, men samtidigt så har ju, och det kommer kanske liksom jag har ett, eller vi har ett större behov av framåt, men just nu har det också känts så viktigt att bara få, ja, men låta henne lite visa oss vad hon behöver, utan att ha förväntningar på vad den här diagnosen kommer innebära, utan att vi försöker så bara se vad precis som man gör med vilket barn som helst. Hon är fortfarande så liten, så att det är mycket som handlar om att bara möta hennes behov här och nu och lära känna dem och henne och så, utan att bli färgad av förväntningar på vad hon ska kunna eller vart hon ska vara någonstans i någon form av utveckling och sådär. Så att
vad finns det för liksom ytterligare, du nämnde ju, vi har pratat om epilepsi och kramper och så, några andra liksom tydliga symptom på det här?
Ja, hon har en intellektuell och en motorisk funktionsnedsättning till följd av den här genomvikelsen då. Så att hon är utvecklingsförsenad. Hon går i en vanlig förskola och det funkar jättebra. Men hon är liksom senare i tal och har så lite svårt att... Hon går, men hon har liksom svårt att... Hon kan inte springa och hoppa och lite sådana saker. Det är svårt för henne. Så att hon... och som sagt, än så länge så nu börjar det ändå märkas liksom skillnad mot hennes jämnåriga när de är 3 år. Men hittills har det ändå varit ganska svårt att veta vad som är vad. Så barn är ju olika liksom.
Verkligen.
Men det kommer väl bli tydligare liksom när hon blir lite äldre. Så idag har hon en stödresurs på förskolan. Och sen så har vi ju stöd av habiliteringen vid behov. Men så får vi se lite grann sen efterhand då, när hon blir äldre vad hon behöver. Så det är så är det, ja, så ser det ut för henne idag. Och det är ju det som vi jobbar mycket med, att så här, inte heller sväva iväg för mycket i tankarna och tänka hur kommer det bli, för det vet man ju inte med någonting egentligen.
Nej, men det är svårt.
Barn eller sig själv eller så. Det är jättesvårt. Men det känns helt nödvändigt också.
Hur tycker du att hon verkar liksom må i... alltså man fattar ju att man som förälder försöker man att inte jämföra för mycket och så vidare och så vidare. Och liksom drömma som du är inne på eller tänka framåt. Men hur verkar hon... Ja, hur tycker du att hon verkar må i... Liksom, tänker nu då när det kanske börjar bli lite tydligt att hon inte hinner med kroppsligt eller sådär?
Jag tycker det är väldigt svårt att veta. Hon har haft perioder där hon har varit väldigt frustrerad och arg och liksom sådär. Men, och det är svårt att veta om det beror på diagnosen och att hon liksom på något sätt förstår att hon inte hänger med. Eller om det är en fas som för andra barn.
Som alla barn går igenom.
Precis.
Ja.
Så det är liksom svårt att veta. Plus att hon tar ju ganska starka mediciner dagligen för sin epilepsi. Den blir hon ju också påverkad av. Och hon har ju fortfarande... Hon har ju... Alltså hennes... den här genavvikelsen och funktionsnedsättningen som hon har. Den i sig gör ju inte att hon mår dåligt eller vad man ska säga. Utan epilepsin är ju det som på något vis är påfrestande för henne. Så hon har ju haft... just nu har hon en bra period, men hon har ju stunder där hon har... ja, men i dåliga perioder har hon ju haft anfall så var 50 minut. Och då är det ju klart att då mår hon ju inte bra alls. Och har det jättekämpigt. Så att det är ju... Men, så det är svårt att veta hur... För hon kan ju inte förklara i ord hur hon ser på sig själv i förhållande till andra barn eller sådär. Det är mycket begärt av vilket barn som helst. Men jag tror alltså hon uttrycker ju gärna att hon vill så till exempel springa nu jättemycket. Så, och det är ju lite hjärtskärande förstås att se att hon liksom försöker hänga med men inte riktigt klarar det. Men sen så är det klart att så här, det börjar komma frågor. Alltså hon har en storebror som ställer frågor om varför han kan göra liksom, leka med vissa treåringar och han kan inte... Den treåringen kan ju göra det här och det kan inte hon och sådär. Men samtidigt så är ju barn ganska så tacksamma att ha att göra med. De accepterar ju kanske olikheter snabbare än vad många andra gör kanske.
Absolut,
också.
Absolut. Hur har storebror reagerat överlag annars då? Hur medveten är han liksom?
Jo, men vi har haft en inställning som har varit att bättre att han vet så mycket som möjligt. än att liksom försöka hålla saker hemligt för honom. Så det har vi absolut inte gjort, utan tänker att det som sker i liksom fantasin är oftast värre än det som finns i verkligheten. Oh, och framförallt för barnet. Det är bättre att han, så att han också i den mån han kan förstår vad som händer.
Mm.
Så vi berättar ju alltid om hennes sjukhusbesök för honom och vad de har gjort där och liksom. Och när han har frågor så svarar vi på dem så mycket vi kan. Men han, och det var ju en av mina frågor till dig också. Ju, att det där tycker jag är jättesvårt just med syskonrelationen. Det är en av, dels att ge honom den uppmärksamheten, den tiden, att vara närvarande i hans liv. När man har ett syskon som kräver väldigt mycket uppmärksamhet och har under hela hennes liv varit... men krävt mycket av vår känslomässiga energi också i form av oro och sådär. Både praktiskt och känslomässigt har hon tagit mycket av vår energi. Alltså, vi har varit på jättemycket sjukhusbesök och varit oroliga för henne jättemycket. Mm. Och han som sagt var så liten när hon kom, så det undrar jag ändå, eller funderar jag mycket på hur, alltså att hans liksom hans närhetsbehov och så när han var liten kanske inte hur tillgodosett blev det. Och nu när han har blivit lite äldre så kan man ju prata med honom, men jag tycker att han har han har ju också varit väldigt frustrerad i perioder, och de två bråkar ju jättemycket, alltså syskonen. Och har aldrig egentligen varit särskilt goda vänner, utan det finns en stor liksom konkurrenskänsla kring dem. Och som jag då, utan att veta vad som är sant, men ändå tänker bero på mycket på den uppmärksamheten som har lagts på lilla syster. Och det är ju helt nödvändigt.
Exakt, det känns så också rimlig reaktion också från barnens sida. Liksom. Alltså att det, ja. Båda har en väldigt god förklaring. Liksom.
Ja, verkligen. Men det är ju ändå, det finns massa saker att läsa på så om barn som har behov av stöd. Och så. Men jag tycker att det är lite svårt att veta hur man ska... bemöta syskonet i det här, och att det är också någonting som är viktigt att alltså han är också en del i hela den här processen och såklart. I vår familj, och han är ju ändå den som kommer ha den längsta relationen med henne om man ser det så i ett längre perspektiv. Hur främjar man en god syskonrelation och hur pratar man med honom om det här? Tycker jag är lite klurigt faktiskt.
Jättesvårt. Jag tänker också att som en förälder blir man också så här... Alltså jag kan ju också känna det, och det vet jag att många som känner igen sig i det här med att man kanske inte hade någon god anknytning när barnet var nyfött till exempel. Att man bär med sig det hela tiden som slags dåligt samvete, och att man hoppas på att det finns något sätt att rädda upp det någonstans längre fram. Och jag tänker lite liknande där liksom, att så finns det någonting man kan göra nu för att rädda upp att det var dåligt innan, liksom kan man så här, finns det några bra knep där, undrar man ju lite liksom.
Ja, precis. Nej, och vi vet ju, vi kommer ju få, det finns lite så syskongrupper som, för att det kan bli så vad ska man säga, lite skevt från ett syskonsperspektiv när ett syskon behöver väldigt mycket vård till exempel, att det blir något positivt att gå till sjukhuset. Ja, sådär. Och det är ju någonting som till exempel vid habiliteringen vi kan få lite hjälp med. Inte riktigt än, han är lite för liten än, men om något år. Att han får gå och träffa syskon i syskongrupper, då får träffa andra syskon till barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Och att det är så himla fint när de pratar om det, att då känner de ju någon typ av, dels att de får gå iväg till, de blir stolta.
Exakt,
att de får
göra
till
något speciellt.
De får göra något speciellt. De får träffa andra som så här, hon berättade då, vår kurator där på rehabiliteringen, att det var så fint på de här syskomötena när de sitter och berättar om sina syskon. Så här, mitt syskon kan inte heller äta. Nej, inte mitt heller. Och så blir det någonting liksom
stärkande.
Nej, och min kan inte gå. Nej, inte min heller. Men min kan det här. Och liksom, att de blir så stärkta i att de inte är ensamma i att det är någonting som är liksom annorlunda i ens familj. De ser ju såklart andra som har syskon som inte har liksom, behöver ha så mycket hjälp eller sådär. Och de funderar ju massor kring det förstås.
Precis. Nej, men verkligen, det där är ju så viktigt. Och jag tänker också att det är som apropå det där liksom, att få gå iväg och vara speciell. Att liksom, även om vi som vuxna upplever ännu mer sjukhusbesök eller vad det kan, så ser ju kanske syskonet ser ju oftast kanske bara det att det är ni.
Ja,
och iväg på lite liksom, egen tid med barnen. Ja. Alltså att syskonet får massa tid med sina föräldrar. Det är i deras ögon. Liksom.
Precis.
Så det är ju, gud, jätteviktigt. Och vilka, alltså, jag måste bara säga, alltså, nu är inte jag experten, Paulina kommer komma in och komma med sina ord. Men jag blir så otroligt imponerad av dina funderingar och dina tankar och att liksom... Det är så jävla fint. Det är, alltså, att du bara, jag tänker att det är så mycket vunnet bara att du reflekterar så mycket över det här. Bara det säger mig ganska mycket att din son ändå liksom får så väldigt mycket. Så jag tycker att det är så fint. Ja, vill
jag
blev helt tårögd.
Ja,
så mycket kärlek.
Det har gråtits så mycket under årens lopp, kan jag säga. Av olika anledningar, eller av alla de här anledningarna som vi har pratat om. Men det är ju svårt med just också så här, barn som kan då börja som han då, som kan säga så, ni älskar henne mer än mig. Och så där, det tror jag ändå, det är säkert vanliga funderingar kring barn, men när man också har liksom en bakgrund där man också känner
att
jag förstår vad det kommer ifrån. Alltså, för han är så här, ni bär henne så himla mycket och så här, vi gör de här. Och vi försöker verkligen, just precis som du säger, dela upp oss mycket och göra saker på med varsitt barn så att han ska få egen tid också med någon förälder. Så. Men ja, det här dåliga samvetet kommer ju aldrig liksom släppa. Det har man ju förstått.
Nej, så är det. Och det känns som oavsett situation så känner man sig som förälder aldrig tillräckligt och liksom alltid lite steget efter på något vis.
Ja, verkligen.
Tyvärr. Men återigen, jag tycker bara det är så mycket vunnet, bara det att man reflekterar över de här sakerna så mycket som du och ni verkar göra. För då tror jag att man också liksom omedvetet gör saker som är till gagn liksom, för båda barnen och så.
Ja. Hoppas det.
Så heja. Ja.
Tack snälla.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du, vi ska ju naturligtvis ställa massa intressanta frågor till Paulina här efteråt. Men hur ser du nu liksom på framtiden? Vad är nästa... Liksom, finns det några hållpunkter liksom framåt? Är det regelbundna sjukhusbesök eller hur fortsätter vardagen för er?
Ja, det är... Just nu så är... Det som ligger liksom som en stor puck framåt är en utvecklingsutredning på Karla. Och det är alltså inför hennes skolstart. Och den kommer de att göra ungefär om ett år, tror jag. Hon är 4. För att vi ska veta om hon skulle behöva gå i en anpassad skola eller inte. Och vilket typ av stöd hon behöver. Och så fram tills dess så har vi hyfsat regelbundna sjukhusbesök. Hon gjorde ett EEG, en EEG-undersökning senast igår. För att de vill liksom hålla koll på hennes epilepsi kontinuerligt. Då. I och med att hon som sagt tar också starka mediciner så behöver vi veta vilken effekt de har. Och så kunna reglera liksom doser och sådär. Så det är ju... just nu har det varit ganska lugnt med sjukhusbesöken och det har varit jätteskönt för att hon har mått ganska bra och det har inte behövts eller vad man ska säga. Men då inser man också hur mycket sjukhus, alltså hur mycket vi har tidigare tillbringat på sjukhus. För det är ju, det är alltid någonting nästan. Det är någonting nästan, har ju varit nästan varje vecka liksom. Ja. Sen hon föddes. Och det blir ju också på något vis, det blir också en vardag till slut.
Ja. Visst,
att så här är det ju för oss. Och,
det finns liksom inget annat alternativ heller. Så att
det finns inget alternativ. Och det inser man ju när man liksom ger sig in i det här med att skaffa barn. Att det finns inga garantier för någonting och... Man kan liksom inte designa sin familj, tack och lov, att man inte kan det. Men också att så här, ja, men det låter ju så himla banalt och självklart. Men att man också så får möjlighet när man reflekterar kring. Men också kring Karla också, hennes situation och vad som är viktigt för en som förälder i relation till ens barn och så, att man apropå det vi började prata om lite grann, vad är ett bra liv liksom, är det
exakt
att kunna liksom springa och gå, är det att kunna prata, är det att kunna gå i skolan, är det att kunna liksom, det finns ju sådana saker som man som förälder också pratar om så mycket kring småbarn. Så här, en ett år. Men då har du ju fullt upp. För då börjar de väl springa omkring.
Just det.
Eller liksom, en tvååring, de är så roliga. De pratar så, de är så roliga. Då måste de gå. Och bara, ja, din tvååring gör så. Och min tvååring gör på ett annat sätt. Och,
exakt.
Din treåring, alltså man har liksom föreställningar om. Och det är ingenting som är... jag faller i den fällan hela tiden själv också. Det är bara... Jag blir så medveten om just hur, alltså retoriken kring barn och hur man liksom ofta klumpar ihop dem i efter en viss ålder eller så där. Ja, för oss våran treåring är på ett annat sätt.
Exakt. Och det, ja.
Det är bara annorlunda. Det är liksom ingenting som är mer eller mindre rätt eller fel, utan bara på ett annat sätt. Liksom.
Mm. Jo, verkligen. Gud, det är snacka om att vi lever i en generaliserande värld,
ja,
i allt. Liksom. Ja, men jag fattar, det kan ju verkligen vara frustrerande. Och just att man är så sårbar också som småbarnsförälder ofta. Du behöver, alltså, det är man ju även liksom, man bara... Alltså även utan liksom diagnoser eller liksom avvikelser eller vad det nu kan vara. Att man det är så himla lätt att jämföra sig. För att det står i en bok att vid 3 månader ska det vara så.
Jag vet,
det är lätt att hamna i den fällan verkligen.
Ja, det är begripligt också, för man har inte så mycket annat att gå på ju. Men det är ju lite utmanande också för en själv att var en lekpark och barn i liksom samma ålder och så. Ja, men hur gammal är den där? 3 år. Så ser man liksom på föräldrar. Ja, okej.
Det blir nästan någon slags reaktion.
Ja, precis. Det blir en reaktion, ja. Och det är ju som sagt helt, helt förståeligt. Men man märker att det finns tydliga förväntningar på på hur barn ska vara liksom, i vissa faser.
När kan du liksom så här bryta ihop då? För det måste du också få göra ibland.
Alltså, tro mig, jag har brytit ihop. Det har varit ju verkligen en resa. Och Carlas pappa har ju... Och det känns också så otroligt klassiskt. Men han har ju verkligen fått vara den som har stått stadigt på något vis. När jag har liksom krisat, vilket jag har gjort jättemycket. Och det har varit väldigt ansträngande. Alltså, barnens pappa gick in i totalkraschade och blev utmattad. För ett år sedan ungefär. Och det var ju såklart mycket på grund av jobb. Men det var också vår familjesituation. Sådär. Och sen så fort han började må lite bättre så blev det samma sak för mig. Så att vi har ju också varit
växeldrag liksom.
Ja, precis. Så att vi har ju varit sjukskrivna båda två under hela det här året som har varit. För att det också på något vis har varit så, som jag sa också lite förut, att man har liksom haft mycket adrenalin och jobbat för att få svar. Och så när det landar lite så finns det utrymme för andra saker att ta plats. Och då har liksom, systemet totalt kollapsat.
Så att, det är verkligen inte konstigt.
Nej, så det har varit jobbigt. Men sen så tror jag att och nu så har det blivit, just nu så har det varit ett läge där Carla har mått så pass bra så att känslan har varit att stundtals att vi liksom, nu är vi som en vanlig familj på något vis. Att så här, man har fått liksom lite möjlighet att typ oroa sig för så här, att vi inte har liksom så snuddar på regnbyxorna och liksom sånt som har typ har känt så här. Det har inte funnits liksom utrymme att ens bli bekymrad över om barnen har vantar eller liksom så. Men nu så har det fått bli saker som vi typ bråkar om istället för andra. Och då kan det kanske känna så här, gud vad skönt. Nu känns det som att vi är en vanlig familj som kan lägga energi på sådana saker. Så det har varit... det går upp och ner, verkligen kan jag säga. Och det är klart, jag ser så här när vi är på sjukhuset igår och Carla då blir uppkopplad med elektroder på hela sitt huvud och sladdar överallt. Att så här, då är det lätt att bli tillbaka slängd liksom i så här, såklart. Just det, men... Det är så här också som vi har det. Och så kommer vi ha det. Så här kommer det vara för oss nu. Och att hon så här... det är hjärtskärande att se sina barn i den miljön ju.
Fruktansvärt.
Men just just nu känns det ändå ganska så bra och positivt. Och det finns ju, jag pratade med en bekant som vars syster har någon typ av funktionsnedsättning som inte heller finns något namn för. Men de är ju i 35-årsåldern nu. Och han sa ju det att när deras föräldrar hade fått beskedet att deras dotter hade den här funktionsnedsättningen, då hade de ju bara pratat om vad hon inte skulle kunna. Så hon kommer inte kunna göra det här, hon kommer inte kunna göra det här. Mm. Hon kommer aldrig kunna läsa, hon kommer aldrig kunna gå, hon kommer aldrig kunna... Alltså bara fokus på det. Och det fanns inga... Fanns det ingen särskild möjlighet till att gå i någon anpassad skola eller så heller. Så att det, och då om jag jämför med bara nu, det är liksom drygt 30 år senare, det är inte så lång tid egentligen i ett stort perspektiv, men hur vi har blivit bemötta, hur man ser på Karla liksom i sjukvården. Alltså, så mycket fokus på vilka möjligheter hon har, och med rätt typ av liksom stimulans så kan hon ju liksom utvecklas jättemycket, och att det är fokus på det. Vi har inte pratat någonsin om vad hon inte kan, utan bara vad, liksom, vad hon kan göra och vad hon liksom är bra på och på vilka styrkor hon har och liksom, så det är ju en otrolig liksom skifte i bemötande och syn på olikheter, eller vad man ska säga. Och det känns ju fantastiskt att vi får vara med i den, får liksom vara en del av den eran istället för hur det skulle kunna varit. Så jag tänker också att jag ser på det lite som så att vi får göra det så. Som sagt, som man gör med de flesta föräldrar i alla fall, tror jag, vill göra sitt allra bästa för att barnen ska må så bra som möjligt och ha de förutsättningarna för ett någorlunda självständigt liv. Och att det är det som gäller för henne också. Ju. Och vi vet ju ingenting annat. Alltså, det här är ju... Vi har ju aldrig haft någon annan typ av familj, så att det... Det är svårt, och även om man jämför så är det ju svårt att liksom sätta sig in helt och hållet i hur det skulle vara. Och jag är ju såklart jätte tacksam också för Karla och för vad hon har gjort med vår familj och för liksom den typen av insikter man får om, som sagt, vad ett värdigt liv är och liksom. Så att jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt heller än vi har det.
Så fint. Det tycker jag var fantastiska ord att avsluta. Tack så hemskt mycket. Superintressant att höra din berättelse och hur ni har det. Verkligen.
Tack.
Stort tack, Lisa. Så spännande och intressant att höra hur det har gått för er. Och ett väldigt viktigt ämne, det här med syskonrelationer. Vi kollar vad vår expert Paulina Gunnardo säger om saken. Du, hur ska man liksom göra för att barnet, alltså storebror i det här fallet, barnet som är utan funktionsnedsättningar, att hen också ska känna sig sedd? Vi pratar ju om att liksom hen ofta ser barnet åka iväg med mamma till sjukhuset och att det blir liksom som en härlig ensam egen tid med mamma i syskonets ögon, så att säga. Hur ska man göra där för att det inte ska bli så orättvist, så att säga?
Just det. Nu vet jag inte, jag tänker så här, om barnet ger uttryck för det, så tänker jag här att det barnet som ger uttryck för det ska få bekräftelse i vad hen känner. Och att det är vanligt om man är ett syskon som är sjukt eller har någon funktionsnedsättning. Någonting som gör att det krävs väldigt mycket tid att påverka vardagen jättemycket. Att det är väldigt vanligt med dubbla känslor.
Ja.
Så att man inte skäms över det. Och så kan det ju vara som förälder också, att man tycker att liksom någonting är påfrestande och väldigt tufft. Men man älskar sitt barn och att det är vanligt med dubbla och flera olika känslor. Mm. Vi har liksom sällan en och samma känsla i kroppen hela tiden, utan det finns ofta, det är komplext, vi har flera känslor samtidigt. Liksom.
Just det.
Och det här andra barnet då kanske... som blir hemma mer till exempel, kanske förstår rent så här, kognitivt, tankemässigt, men har känslorna liksom av att det känns orättvist eller ja. Så att det tänker jag liksom är det första och det viktigaste, att barn får kan få bekräftelse på om de uttrycker att de känner det här, och att det är okej med liksom dubbla känslor, och att det är bra om de uttrycker det.
Just det.
Om det är så att de känner det, så att de inte håller det inuti, för då tar det sig ofta uttryck på andra sätt. Liksom.
Just det.
Men sen tänker jag också så här, att känna sig sedd handlar också om att, att man som förälder dels visar i praktiken och ägnar tid, att det finns kanske en stund där man verkligen lyssnar. Vi pratade i något tidigare avsnitt om barnets, i de här tipsen om barnets prattid. Mm. Att man kanske får en stund då barnet har sin prattid, att få ägna en stund åt att verkligen, verkligen, verkligen lyssna på barnet.
Just det.
Det finns också något som kallas för barnstyrd tid. Att det blir en sån där liten stund av verkligen kvalitet där barnet verkligen, verkligen kan känna sig sedd. Mm. Så det tror jag är så här viktigt att ta vara på. Men också få veta att prata om det, att syskon har olika behov. Och det gäller ju i väldigt många familjer i olika utsträckning naturligtvis. Det kan också vara att det kommer ett småsyskon som tar väldigt mycket tid också.
Just det.
Så jag tänker att lyssnar man på det här och man inte sitter i samma situation, men man kanske har småsyskon och ett äldre syskon som är avundsjuk eller svartsjuk eller så. Så
gäller samma regler så att säga. Ja, eller samma råd.
Precis. Mm. Men sen tänker jag också som förälder att man är bara människa.
Verkligen.
Och att man räcker inte alltid till så mycket som man skulle vilja.
Nej.
Och det är väldigt lätt att vi liksom blir matade med att också det här, det är ju någonstans det fina liksom i det som kommuniceras ut nu, att, så här, att många bär på känslan av att det inte räcker till för att vi har för höga krav och vi behöver höra att vi faktiskt räcker till. Mm. Men det finns också sammanhang då vi kanske känner att vi inte räcker till och den känslan säger oss någonting viktigt om att vi behöver vara fler.
Just det.
Kring barnen. Liksom.
Verkligen.
Och i familjen. Vi pratade med min kollega pratade med en kvinna från Indien igår och som uttryckte mycket känsla av ensamhet och en kulturkrock.
Mm.
För att hon levde på ett annat sätt där. Och min kollega har jobbat mycket i Indien och sa det, att hon hade verkligen förståelse för den kulturkrocken av att liksom där du kommer ifrån och där du har bott där lever man på ett annat sätt och där har man familjen omkring sig. Man är många liksom kring barnen. Mm. Och i Sverige ser det inte ut så. Så att du känner dig ensam, det är lite tyvärr så e-kultur är mycket så, men jag tänker att vi får vara normkritiska. Vi pratar mycket om normkritik i förskolan och med små barn och så här, men vi skulle behöva en dos normkritik till vårt föräldraskap idag, tror jag faktiskt. Att vi, it takes a village to raise a child. Liksom. Och i synnerhet då om man har påfrestningar i familjen av olika slag.
Exakt. Väldigt klokt. Mamman här i avsnittet upplever ju att det har skapats en väldigt stor konkurrenskänsla mellan syskonen och det är mycket bråk och sådär då mycket bråk om föräldrarnas uppmärksamhet och sådär naturligtvis. Hur kommer man ifrån det? Du har ju varit inne på det här naturligtvis också. Det handlar ju mycket om att bejaka, antar jag. Även där.
Ja, men alltså det, bråken kan ju också vara ett uttryck för, det är liksom en känsla som kanske... Man kan prata om primära och sekundära känslor. Att vara arg eller börja bråka och slåss, det är ofta någonting som bottnar i en sekundär känsla. Ilska kan ju vara ett uttryck för att du känner dig orättvist behandlad eller inte får dina behov tillgodosedda och sådär. Men ofta är det också en sekundär känsla, och att den primära känslan är kanske att man är ledsen eller känner sig ensam eller någonting. Så att man också mitt i de där bråken har det perspektivet, tror jag, och synsättet på det som tar sig uttryck. Att där bakom ligger det nog någonting annat. Mm. För om vi bara bemöter bråket och konflikterna, då kanske vi inte kommer åt det där som ligger till grund för det. Men att, jag tror att det är viktigt att möta barnet i vad är det som är bakom där. Mm. Finns det ledsamhet? Finns det besvikelse? Finns det men att man också vill ha mer tid för föräldern och sådär?
Just det.
Och där tror jag återigen att det handlar om dels att ta hjälp utifrån när det behövs, om det behövs. Att vi är fler kring barn, att vi är fler kring det praktiska, att vi behöver. Och det här är en uppgift liksom inte för den här specifika familjen. Jag har inte lyssnat på den här intervjun nu när jag sa på frågorna. Det kan vara viktigt att säga. Mm. Utan jag tänker i stort för hela vårt samhälle att vi behöver lite normkritik här kring och vara lite kritiska till vår egen kultur. Att vi faktiskt måste liksom steppa upp och hjälpas åt mer. Men också prata med barnen om att alla är lika värda och alla är lika älskade, men att vi också har olika behov. Mm. Och så ser det ut i den lilla familjen, mellan syskon, mellan föräldrar, i samhället. Att vi har, det är ju samma sak på förskolan och i skolan, i samhället i stort. Att vi behöver liksom, om man är i en period i livet där man behöver mer hjälp, då behöver man få mer hjälp också. Men sen är det ju som sagt viktigt att se till att det barnet som då inte har en funktionsnedsättning eller är sjuk eller vad det nu kan vara, att det verkligen får känna sig sedd, och att man försöker möta barnet i det. Vad är det som gör att du känner dig sedd, och när känner du dig sedd?
Mm.
Det kanske inte barnet sätter ord på, men man kan ju också märka det. Och det kan ju till exempel vara det här med prattid.
Just det.
Hitta tiden då att ditt barn vill prata och ägna liksom en liten stund åt att verkligen, verkligen lyssna utan att det blir avbruten. Mm. Att kanske ha det här med barnstyrd tid. Då man också går in och liksom ägnar verkligen tid åt det barnet vill göra. Mm. Och ägnar all sin uppmärksamhet åt det. Och kanske få ta hjälp då med det andra för att man ska få den där luckan. Liksom.
Just det.
Men också konkurrenskänsla. Alltså, att få ner konkurrenskänslan kan ju också handla om att barnen får börja, att barnen ser varandra. Få se det fina hos varandra och få se det fina i familjen i stort och hur vi hjälps åt och att alla är älskade och att vi älskar varandra i en familj. Och, ja.
Just det.
Så
även hjälps åt liksom att syskonen ska se varandra mer på ett bättre sätt.
Ja.
Mm, just det. Vi har ju faktiskt haft ett helt avsnitt med just tema syskon. Hur man skapar en god relation mellan syskon. Och det kan man hitta om man till exempel kan söka på Google om man vill. Avsnittet har nummer 452. Så får man ju lite extra tips där kring hur man kan skapa en god relation mellan syskon. Vi pratade också ganska mycket, och det här handlar inte så mycket om föräldraskapet i sig, men vi pratade ganska mycket om magkänsla och intuition. Lisa berättade om hur hon i sin mage kände att, liksom i sin intuition kände att någonting inte var 100% med sitt barn. Medan sjukvården liksom inte hittade något som var knas och så. Och man blir så himla fascinerad, för den där storyn har man ju hört många gånger förr. Att man känner på sig liksom, det här är inte rätt. Så vad är det här egentligen? Vad är magkänslan? Och liksom, vad beror det på att man får sån otroligt stark känsla just i magen?
Jag vet inte om den verkligen sitter just i magen egentligen. Det kan den ju göra, för man kan ju tänka att det blir lite psykosomatiskt. Man kan ju tänka att vi har, alltså, oro påverkar, alltså om vi ska prata om magen rent fysiskt, så kan det ju faktiskt påverka liksom tarmrörelser, att man mår illa eller man får ont i magen, det blir spänningar, det blir liksom, då kan det ju sätta sig i magen, men det kan ju också sätta sig någon annanstans. Det vi menar med magkänsla är väl just den här känslan som skapas i oss, kanske av oro eller för känslor känns ju i kroppen.
Ja.
Och som förälder känner man sitt barn bäst, det är ju det man liksom ofta upprepar, att det verkligen är så. Och sjukvården ser ju sällan barnet jämt. Snappar inte upp sånt som en förälder kan göra.
Just det.
Och där tänker jag att det handlar om att vår hjärna är helt vansinnigt grym på att snappa upp små signaler som vi kanske inte ens tänker på att vi snappar upp.
Mm.
Och lägger liksom ett pussel som, och vi kanske inte har klart för oss vad det handlar om eller kan sätta fingret på det. Men det är någonting som vi snappar upp som ändå skapar en känsla i kroppen. Mm. Av att, och ofta pratar vi om magkänslan av att, ja, det kan ju vara även när det är bra saker, men när någonting inte riktigt står rätt till. Det är någonting som väcker en oro, det är någonting som sticker ut. Mm. Hjärnan är ju fantastisk på att se mönster.
Mm.
Kanske också som sagt att vi inte märker att vi ser mönster, fast vi gör det. Så där, det är väl det att man kanske har snappat upp att någonting bryter mot det där mönstret. Och det är små signaler kanske.
Så coolt det är i alla
som
fall.
Som tillsammans skapar en känsla i kroppen.
Ja.
För tanke och känsla sitter ihop. Så rädsla sätter sig i kroppen. Ilska sätter sig i kroppen. Glädje känns i kroppen. Mm. Och då blir de där små signalerna som, oavsett vilket håll det går åt, så känns det.
Just det.
Någonstans. Och det är väl därför vi pratar om liksom magkänsla.
Ja. Jag tycker det är väldigt, väldigt fascinerande.
Visst är det.
Ja, otroligt häftigt.
Och sen ska man ju komma ihåg att man brukar ju säga lyssna på din magkänsla. Mm. Men man ska också komma ihåg att magkänsla kan ju styra en fel om man har erfarenheter med sig sedan tidigare som påverkar hjärnans sätt att jobba. Om vi kanske blir oroliga i onödan eller
just det.
Eller så. Men överlag säger man ju ändå att lyssna på din magkänsla.
Precis.
Sen kan man ju undersöka den och det är då man kanske går till vården med sitt barn. Mm. Och så fortsätter magkänslan säga att det är något. Men då fortsätter man.
Just det, exakt. Mm. Ja, så himla spännande. Det kan man ju grotta ner sig mycket i. Men ja, häftigt. Stort tack till dig Paulina och till dig kära lyssnare för att du varit med oss idag. Det var allt som vi hade att bjuda på i denna timme. Men vi hörs alldeles snart igen såklart. Kram, vi ses väl på Instagram och Facebook och allt sånt hoppas jag. Hej, hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.